Morden i Buttle av Annika Bryn, inläst av Maria Franceschi. Varje natt och varje stund, någon föds till sorg i grund. Varje stund och varje natt, någon föds till ljus och skratt. Någon föds till ljus och skratt, någon föds till ändlös natt. William Blake, översättning Annika Bryn. 1. Frank Belin stod längst in i långtradarens lastutrymme. Det var kallt och han frös. Han tog mobiltelefonen från örat, blåste på händerna och såg på klockan. Han hade ringt sina två samtal och det var fortfarande gott om tid. Det ena samtalet hade gått som han tänkt sig. Han hade bara lämnat ett kort meddelande till sin kontakt på Gotland. Det andra hade gjort honom bekymrad. Dessutom fanns det ännu ett orosmoln som han kanske måste ta tag i så småningom. Det var förstås möjligt att han överdrev. Affärerna gick bra och det fanns ingen som hyste minsta misstanke mot vare sig honom eller åkerifirman. Men han kunde inte tillåta sig att bli vårdslös. Affärerna var lukrativa just därför att de var farliga. Han kontrollerade byltet och den svarta lådan med utrustning en sista gång. Släckte lampan, trängde sig förbi pallarna som skilde det bakre utrymmet ifrån den riktiga lasten. Sköt upp ena bakdörren och hoppade ner på marken. Stängde noggrant efter sig. Långtradaren stod inkörd på en övergiven timmerväg som gjorde en sväng bakom ett tätt skogsbryn av granar. Den kunde inte ses ifrån motorvägen. Trafiken där uppe brusade monotont bakom träden. Luften var frisk och himlen molnig. Våren hade inte hunnit hit till Stockholmstrakten än. Men nere på Gotland hade den börjat och snödroppar och hyacinter trängde sig upp i solgasset vid den stora vita villans sydkavel, Evas hus. Tanken på dem fick honom att må bra. Tiden gick och livet rullade på och att årstiderna växlade som de alltid gjort, det styrkte honom i övertygelsen att naturen inte brydde sig det minsta om vad han hade för sig. Fanns det en gud, då hade han annat att tänka på. Han klättrade upp i förarsätet, tände en cigarett och startade motorn. Första och enda stoppet före överfarten skulle bli några mil längre söderut. Han undrade om han borde ringa ännu ett samtal till sin kontakt för att diskutera den eventuella situationen, men beslöt sig för att ta ansvaret själv. Det var han som drev den här rörelsen. Dök upp ett problem, vilket kanske skulle bli fallet om en liten stund, kunde han ta itu med det på egen hand. Vant svängde han långtradaren, växlade och gled mjukt in i strömmen av trafik. Höll den lagstadgade hastigheten och låg inte och nosade på privatbilarna i baken. Han hade inte varit på puben sedan i förrgår. Han var utsövd och nykter och hade full kontroll över varje tanke och varje muskel. Han slog på radion. Vinkade flinande åt en liten pojke som storrök tittade upp mot honom ifrån en minibuss. Han hade två nätter och en dag på sig på Gotland. Eva väntade honom inte förrän vid 10-tiden på kvällen, så det fanns gott om tid. Och när han åkte tillbaka till Stockholm på fredag, då skulle bilen vara tom. Livet var fascinerande. Det fanns ett före och ett efter. Just nu var det före. Och han drog röken djupt ner i lungorna, blåste ut den igen och tittade längs motorvägen som bredde ut sig framför honom. Skar som en fanfar tvärs igenom landskapet. Han memorerade mötesplatsen och rynkade pannan. Något i den där rösten hade verkligen stört honom. Han öppnade handskfacket, tog fram blydaggen och la den i fickan för att ha den nära till hands. Försvara sig fysiskt, det var inget han behövt göra på länge. Men han var...